Farväl min kära, av Jenny Bertelius. Del 1. Tills döden skiljer oss åt. Prolog. Det låg 4 hus uppe på kullen i utkanten av samhället. De låg ganska tätt tillsammans, i förnäm avskildhet från den övriga bebyggelsen. Husen var sinsemellan mycket olika, nästan som åskådningsexempel på olika bostadstyper. I vart och ett av husen bodde en familj. Man, hustru, barn. Till synes vanliga människor med vanliga människors drömmar och förhoppningar och ångest och lycka och vardagliga glädjeämnen och futtiga förtretligheter och livsleda och dödsångest. Allt sammans skulle ha varit ytterligt banalt och vardagligt om det inte hade varit så att en av männen hade beslutat sig för att döda sin hustru. Det hade blivit en fix idé hos honom, att han måste offra henne för att själv bli fri. Först när han var fri från henne skulle han kunna börja leva som han själv ville. Dag för dag skrev han ner sina tankar och planer i sin dagbok. Och när planerna var slutgiltiga skulle han bränna dagboken innan han satte dem i verket. Dagboken. Tisdagen den 25 november. Jag vet inte exakt när jag först började fundera på det. När det allra första fröet såddes. Inte heller när jag egentligen blev medveten om vad det var jag hade i sinnet. Beslutet måste ha mognat långsamt och funnits där inom mig långt innan jag blev varse att det fanns där. I början, när jag först insåg vad det var mitt undermedvetna redan hade beslutat, försökte jag värja mig. Jag sa till mig själv, det måste finnas någon annan utväg. Men det finns ingen annan utväg. Jag har prövat alla möjligheter och förkastat dem. Mitt beslut står fast, vad som än händer. Återstår att bestämma hur det ska ske och när. Det måste ske snart. Ett. Familjerna. Den 29 november ställde Elisabeth Tengvall till det årliga knytkalaset i sitt hus uppe på kullen. Det var det största av de 4 husen och det tillhörde Elisabeth ensam. Hon hade ärvt det. Claes Uno hade ingen del i det. Han var ju bara hennes man. Trolig far till hennes taniga dotter Maria som inte liknade någon av föräldrarna. När Elisabeth hade tråkigt, och det hade hon ofta, brukade hon ställa till en bjudning av något slag. Den här gången kom det årliga knytkalaset som brukade gå av stapeln kring första advent väl till pass. Det var Elisabeths tur att invitera sin svåger och svägerska och familjerna Hammar och Markusson till den praktfulla sekelskiftesvillan högst uppe på kullen. Elisabeth hade aldrig gjort någon hemlighet av att hon deltog i de här sammankomsterna i brist på bättre. På landet får man nöja sig med det umgänge som står till buds. Herbert Tengvall var tandläkare och bror till Claes Uno. Han tjänade bra med pengar och residerade tillsammans med sin franskfödda fru i ett vräkigt modernt hus vars tomt gränsade till Elisabeths. Herbert var förstås socialt acceptabel, vilket man emellertid knappast kunde säga om hans hustru, och han hörde ju dessutom till släkten. Stefan och Julia Hammar hade köpt en gammal stuga på västsluttningen av kullen några år tidigare. Han arbetade som frilansjournalist och hon översatte kriminalromaner och skrev för veckopressen. De hade ett fosterbarn, en pojke. Stefan och Julia uppförde sig i stort sett som vanliga knegare, med undantag för att de tydligen ofta arbetade på nätterna och sov långt fram på förmiddagarna. Markussons föll definitivt utanför ramen för folk man umgås med enligt Elisabeths uppfattning, och bara det faktum att deras lilla tämligen nybyggda villa låg på kullen berättigade dem att deltaga i Elisabeths bjudningar och de årliga knytkalasen. För Göran Markusson var egentligen ingenting annat än ett slags specerihandlare, fast han hade startat egen grossistfirma i livsmedelsbranschen. Och hans hustru Britta hade varit affärsbiträde innan hon blev tvungen att sluta arbeta. Elisabeth hade inte mycket till övers för Markussons och hon hyste inget medlidande med dem.